En podcast från Aftonbladet.
Är statsministerns fru Birgitta Ed lämplig som präst? Ja, det utreds just nu efter en Aftonbladet-granskning. Granskningen handlar om Follökna stiftelsen som bland annat drivs av Birgitta Ed och där volontärer arbetar gratis med att rusta upp en herrgård i utbyte mot kontakter och nätverk.
Domkapitlet utreder om Birgitta Eds stiftelse på Follökna utanför Flen är förenlig med prästlöftena. Flera medier har rapporterat om stiftelsen och gården Follökna, där bland annat statsministerns och stiftelsens kopplingar till lobbyister och tidigare volontärer har ifrågasatts.
Det var med falsk identitet som Aftonbladets reporter tog sig in i herrgården. Utan säkerhetskontroll hamnade hon till slut i statsministerparets sovrum. Så här lät det när Birgitta Ed visade henne runt.
Det är ett jättesnällt hus.
Och huset är helt öppet. Jag är här. Vi visar precis allt som vi ser.
Avslöjandena om volontärerna har väckt frågor om jäv, vänskapskorruption och en bristande säkerhetsrutin kring statsministerparet och rikets säkerhet. Hur allvarliga är avslöjandena? Varför valde Aftonbladet den omstridda metoden att wallraffa? Och hur nervöst var det att med falsk identitet stå öga mot öga med statsministern? Det pratar vi mer om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Jessica Johansson. Och gäst idag Lisa Röstlund, Aftonbladets granskande reporter, som också ligger bakom den här granskningen. Välkommen.
Tack.
Birgitta Eds lämplighet som präst utreds ju nu efter ditt avslöjande. Vi ska prata mer om det. Men först måste du berätta om den här stiftelsen. Vad har den för syfte?
Det är ju en stiftelse som startades av Birgitta Ed och hennes vän och tidigare kollega inom lobbybranschen, Göran Torstensson. Den startades i samband med att de köpte den här herrgården i Follökna. Och då så hyr de ut herrgården till sin egen stiftelse. Och där säger de att de ska driva retreats, kristna retreats, för att med kristen grund jobba med existentiell hälsa. Och det som har varit en del av granskningen är ju att de har rekryterat volontärer som har jobbat gratis för att rusta herrgården och fastigheten. Och också för att driva in donationer till den här stiftelsen för att rusta upp fastigheten. Men det är ju deras privatägda fastighet som blir rustad då.
Och nu utreder domkapitlet i Strängnäs då Birgitta Eds lämplighet som präst. Vad tänker du om det?
Precis, för det är ju en stor del av granskningen visar ju också att Birgitta Ed då, som är präst i Strängnäs domkyrkoförsamling, en ytterligare präst sitter i styrelsen som ordförande, Torbjörn Larsson. De har båda utnyttjat sina kontakter inom Svenska kyrkan för att få gåvor och gratis tjänster från Svenska kyrkan, och att personal från Svenska kyrkan har skickats på retreats till den här herrgården, och de har fått in donationer från präster, och präster jobbar som volontärer också där. Så att det är en stor del och viktig del som framförs också i årsredovisningen för stiftelsen, att de ska vara nära Svenska kyrkan och likna den. Och det här blir ju en fråga som många lyfter. Är det här Svenska kyrkans roll att stödja en privat stiftelse som drivs av statsministerns fru på det här sättet?
Varför anmälde du dig som volontär från början? Vad var det du ville uppnå?
Ja, men dels hade jag börjat granska och titta på det här och sett att det var så här. Att man, när man ville locka fler volontärer, så dels så visar man att då kan man bli del av ett bra nätverk. Och samtidigt så lägger man ut massa bilder på statsministern i sociala medier, att han är med på arbetsdagen med volontärerna. Så då ingår ju han i det här nätverket som man saluför. Och dessutom så har man träffar på Sagerska palatset, alltså som är en tjänstebostaden för statsministern. Så då utnyttjar man ju närheten till regeringen som en del att sälja in volontärskapet. Och så visade det sig också att när jag granskade vilka det var som lyftes som volontärer i sociala medier, så visade det sig vara toppar inom näringslivet och lobby. Till exempel en hög chef på Svenskt Näringsliv utmålas som volontären Mattias, som får beskriva att det är fantastiskt att vara volontär. Och så är han Mattias Oljelund, som är chef för staben politik och opinion på Svenskt Näringsliv. Och det kan man ju tycka är liksom en detalj som borde ha nämnts i sammanhanget när man lockar in nya volontärer. Och allt det där, när de sökte sen då volontärer, så resonerar vi här på redaktionen. Vi måste göra ett försök, men vi var ju helt övertygade om att vi skulle stoppas av Säpo eller av dem själva. De måste ju kolla ID på folk som kommer. Men så blev det inte.
Vad säger Ulf Kristersson och Birgitta Ed om avslöjandena? Aftonbladet Daily är alldeles strax tillbaka och då pratar vi mer om det här. Häng kvar. Och här avslöjar också stora säkerhetsbrister då. Berätta.
De sökte folk som ville komma på en volontärdag i maj. Och då sa de, är ni intresserade av att komma, så mejla Göran Torstensson. Och då gjorde jag det. Men jag tog ett annat efternamn än mitt, det jag använder. Och så gjorde jag en bild på mig själv. Jag bad ChatGPT att förändra den här bilden lite så att den inte direkt kan användas i bildsökningar för att ge träff till mig. Så då, det porträttet och det mejlet skickade jag till Göran Torstensson och sa att jag är gärna med och bidra. Är det bara att dyka upp? Ja, fick jag som svar. Och då tänkte ju jag och fotografen Andreas Bardell som var med på vägen att vi kommer ju bara få vända, för om Säpo är där så måste de ju kolla identiteten på folk som kommer in så nära den innersta kretsen kring statsministerparet och själva statsministerparet. Men det var tre Säpo-vakter som satt där och hejade bara och lät mig gå förbi och tittade inte i min ryggsäck. Frågade inte vem jag var och kollade inte lägg.
Hur nervös var du då?
Det var som en utanför kroppen upplevelse. Alltså jag tänkte att det kan inte vara sant. De måste skämta med mig. De måste låta mig gå in för att driva med mig. Och kanske filma mig och säga att liksom, här tror Aftonbladet att de lyckas vallraffa. Men det gör de inte. Vi vet ju vilken det är. Men, och till saken hör jag att 2 veckor innan det så hade jag stått i Malmö face to face, jättenära Ulf Kristersson med en Aftonbladet mick och ställt frågor till honom om en annan stiftelse som hans svägerska sitter i, som hade gett massa miljoner till under sin tid som statsminister. Ja, och här stod han igen nu plötsligt framför mig lika nära och tittar mig i ögonen och hälsar och tar i hand. Och jag säger Lisa och han säger tjena. Och sen var det ingen mer med det. Och jag blev ju invisad även i statsministerparets sovrum av Birgitta Ed själv. Och hon lät mig vara själv sen ensam på våningen där de bor, temporärt. Ulf Kristersson sover där då och då och hon mer. Och jag kunde ju ha buggat deras sovrum. Jag kunde haft med vad som helst i ryggsäcken. Jag tänker att det var tur att jag var en reporter från Aftonbladet.
Och den här metoden att vallraffa, den är ju omstridd. När tycker du att det är okej att använda den här metoden som journalist?
Det är okej, tycker jag, i sammanhang som är av stort allmänintresse. Det måste det vara. Och där man inte kan se att man kan få reda på det utan att ta till den här metoden. Alltså kan man få samma information på annat sätt så är det ju bättre. Men här, gång på gång, så har vi inte ens fått intervju med Ulf Kristersson, till exempel om den andra stiftelsen. Han svarar inte på våra frågor och de är väldigt slutna och det är liten insyn i en stiftelse och i statsministerparets närmaste krets. Och samtidigt så ser vi ju att vi såg innan att det är mäktiga personer från näringslivet som beblandas på det här sättet med statsministern och hans närmaste krets. Där kan det ju finnas misstankar om att det finns intressekonflikter i en sån nära relation med folk som kommer och jobbar gratis. Då kan man ju tänka sig att ja, men om någon på Svenskt Näringsliv som precis har varit och rensat ogräs i deras trädgård ringer sen dagen efter och säger du, den här reformen tycker vi borde ändras så här. Ja, det ligger ju i farans riktning att sånt kan uppstå, och då är det av stort allmän intresse att få inblick i det här.
Ni kommer med ytterligare ett avslöjande idag, kan du berätta om det?
Det handlar om att på hösten 2023 så meddelar Birgitta Ed och Ulf Kristersson att de har köpt herrgården Follökna, och att Birgitta Ed ska jobba med existentiell hälsa där. Och 6 månader efter det så ger regeringen i uppdrag till Folkhälsomyndigheten att lyfta existentiell hälsa i folkhälsopolitiken. Och när, enligt flera källor då, till oss, så var generaldirektören öppet skeptisk till det här uppdraget, och många på Folkhälsomyndigheten ifrågasatte vad är existentiell hälsa egentligen ens? Hur ska vi jobba med det? Det finns ingen evidens bakom hur man jobbar med det i folkhälsoarbete, och snarare finns det kritik bland forskare om att det är luddigt och finns ingen definition. Men när generaldirektören då inte var positiv till det här uppdraget, så efter det så fick hon sparken. Hon fick lämna sin post bara efter 2,5 år. Så det handlar om det.
Vad säger Birgitta Ed och Ulf Kristersson själva om de här avslöjandena?
Birgitta Ed har inte velat ställa upp på någon intervju och inte ens svara på frågor skriftligen. Så hon har varit extremt stängd. Ulf Kristersson har inte heller velat ställa upp på intervju och knappt svarat på frågor, mer än i väldigt generella ordalag, där han säger att han inte har något att göra med verksamheten på stiftelsen. Men en av sakerna jag kunde se och avslöja när jag var där var ju exempelvis då att han var arbetsledare för volontärerna på plats.
Vad kan de här avslöjandena få för politiska konsekvenser, tror du?
Det kan inte jag spekulera kring, och det är inte min roll heller, men ja, det återstår att se.
Stort tack för att du var med oss idag och pratade om allt det här.
Tack så mycket att jag fick komma.
Sist här Lisa Röstlund, en av Aftonbladets granskande reportrar. Jag heter Jessica Johansson och du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily. Vi hörs snart igen. Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.